käraste Clea. Varma lyckönskningar på födelsedagen. Det gläder mig att du efter ett hårt års arbete i främmande land fortfarande trivs med ditt kall och ditt nya språk. I dessa tider måste ju en kvinna ha ett yrke. Följande rader kommer antagligen herr Svensson att stryka. Men kan du inte försöka få en elevplats på landsbygden nu när London bombas? Julius har gått bort. Han hade svåra plågor mot slutet, men jag kunde inte göra mycket för honom. Begravningen vet jag ingenting om. En flicka från judiska socialbyrån ordnade allt. Hon har också givit mig hemarbete, så Shav och jag klarar oss hyggligt. Jag syr uniformer till de tyska soldaterna på min symaskin. Och flickan från socialen kommer varje fredag och hämtar de färdigsydda uniformerna. Tack vare Shava hade jag sparat ett sista lakan så att jag kunde sy Julius svepning. Det var den femte och förhoppningsvis sista svepningen jag syr i mitt liv. Shava mår lite bättre. En del dagar hjälper hon mig att sy på axelklaffar och knappar. Tacka Lord Bloomsbury för erbjudandet om lån, men tyvärr vill inte Shava resa utan mig. Hon hoppas på att du ska hitta en annan familj som behöver ett sykunnigt hembiträde. Min syster Beatrice i Polen har tvångförflyttats till Warszawa och stängs in med sina barn i ett ghetto. Hennes man har förts till arbetsläger. Jag skickar henne matpaket så ofta jag förmår. Invånarna i gettot har mycket ont om mat och barnen svälter ihjäl. Trots de tråkiga nyheterna är vi vid gott mod. Än en gång önskar jag dig en glädjefull födelsedag. Sköt om dig, och om Gud vill ses vi igen. Många kyssar från mamma Josefin. Berlin, 21 april 1940. Josefin får brevet oöppnat i retur. Tyskland har ockuperat Belgien och läkarkandidaten som därifrån förmedlade deras brev har tagits till fånga. Svensson har inte ens bemödat sig med att läsa brevet, han som tidigare så noga stryck över allt han tyckte var opassande. Frankrike har fallit och nationalsocialisterna tror att det bara är en tidsfråga innan de har England och hela brittiska öarna under sig. Josefin bävar över att sy uniformer till de stridande tyska soldaterna. Men vägrar hon, placeras hon och Shava i koncentrationsläger. Britterna står emot angreppet och nationalsocialisterna satsar på östfronten där de når snabba framgångar. Hitler bryter med Stalin och erövrar Litauen, Lettland och Estland som Sovjet just ockuperat. Den tyska armén marscherar vidare med Moskva i sikte. Flickan från judiska socialbyrån kommer med två gula tygstjärnor som Josefin och Shava ska sy fast på sina ytterkläder. Jude står det i stjärnan med svart stil som efterhärmar de hebreiska skrivtecknen. Shava plockar fram en lärobok i hebreiska och skriver med äkta hebreiska skrivtecken Jude, Jude, Jude. Hon skriver sida upp och sida ner och sen skriver hon Shava, Shava, Shava. Mitt namn betyder liv. Josefin är upprörd över nationalsocialisternas befängda idéer, men för att inte bli angiven och satt i läger syr hon fast stjärnorna på sin fina kamelårskappa och på Shavas skoljacka. Sen pressar hon hårdhänt tyskarnas uniformsbyxor på strykbrädan och hänger ilsket upp dem på galgar. Varje dag har hon bråttom för att bli färdig till judarnas inköpstimme. Berlins judar får endast göra sina inköp mellan klockan 4 och 5 på eftermiddagarna. Dagen innan det blir förbjudet för judar att ha privattelefon ringer Berta. Hon har matvaror att avvara om Josefin i gengäld kommer att laga deras sabbatsmåltid. Det blir ett angenämt avbrott i Josefins och Shavas isolerade tillvaro att få vandra över till skyddslejonet utanför Ottos och Bertas port. Otto och Berta har inte sytt fast några gula stjärnor på sina ytterkläder. Ingen Hitlerungdom eller uppsyningsman skulle misstänka att det blonda och blåögda paret kassirer är judar. Otto sitter som vanligt ljus och sval i sin voltärstol, lutande sitt moderna och upplysta huvud mot öronlappen. Bredvid honom står bysten av Voltaire och Otto fortsätter dennes upplysningsverksamhet med Mein Kampf som ligger uppslagen i knät. Han pekar i boken och upplyser dem om hur långt Hitler har hunnit i sitt politiska program. Snart är det judarnas tur, säger han domedagsaktigt. Josefin och Schava lyssnar andäktigt. Vad ska vi göra? Säger Josefin. Jag har inte en lugn stund så länge inget är ordnat för Schava. Hon är inte sinnessjuk, bara i chocktillstånd. Det kommer att gå över, bara hon får ett annat liv. Assimilation, upplysning och karaktärsförändring inifrån är min livsväg, förklarar Otto. Hans hjälpverksamhet har utvidgats till att skaffa pass utan J-stämpel till judar med germanskt utseende så att de kan fly landet. Berta försöker bleka Josefins och Schavas korpsvarta hår, men det går dåligt. Deras hår blir endast svagt rödtonat. Berta gråter tröstlöst. Hon tänker på Martin, på allt ogjort som hon lovade sin bror. Jag har alltid drömt om att vara rödhårig, försöker Josefin skämta. Otto sätter sig vid flygen och spelar maler, men Schava avbryter honom och ber om något religiöst. I sitt mörka hår och slitna klänning känner sig Josefin som en dum och fattig östjude i kassires förnäma hem. Känslan förstärks av Schavas rakade huvud och religiösa och kuvade hållning. De deltar i sabbatsmåltiden och går hem direkt efter. Utgångsförbudet för judar börjar gälla klockan 8. Hitler håller konferens i Wannsee och utfärdar ett påbud att alla judar ska dödas. Hans uppsynningsmän ska se till att Europas alla judar deporteras österut till ockuperade länder där man sen urminnes tider hatar och fruktar judarna och kan hjälpa till att verkställa beslutet. Socialassistenten kommer med en förmögenhetsdeklaration som är utfärdad som ett testamente där Josefin överlåter bostad, förmögenhet och bohag till Hitlers uppsyningsmän. Förmögenhetsdeklarationen är samtidigt en anmälan till den sjätte östdeportationen med destination Riga, Lettlands huvudstad. Josefin är skeptisk till att Schava, som är så klen, ska arbeta för tyska armén så långt norrut och så nära Ryssland och fronten. Socialhjälpen lugnar henne med att barn under 16 år kommer att erbjuda skolundervisning. Josefin, som är i arbetsförålder, behövs till att sy mörkläggningsgardiner och till att sköta krigsmaktens förråd. Josefin tar ändå mod till sig och iför den fina kamelorskappan med den löjliga judestjärnan går hon till Röda korset för att ta värvning. Enbart tyska medborgare kan bli Röda korssystrar, säger tjänstemannen. Men jag har mot min vilja fråntagits mitt tyska medborgarskap, säger Josefin. Jag vill göra rätt för mig och tjäna mitt land. Min salig make var Röda korsvolontär under förra kriget mot ryssarna och min bror hedrades med järnkorset och stupade. Jag är övertygad om att jag och min dotter kan göra större nytta inom sjukvården än inom armén. Jag beklagar, säger tjänstemannen. Vi värvar endast tyska medborgare. Jag förstår. Josefin böjer huvudet mot disken och ser bedjande på Röda korsmannen. Han drar igen luckan. Josefin anmodar Matildes preussiska stränghet, knackar på glaset, strängt och uppfordrande. Min äldsta dotter är i England. Postgången dit är bruten. Hur ska hon få reda på att jag reser till Riga? Luckan öppnas en smula. Röda korsets meddelande når fram även under krigstid. Saras adress i England? Röda korsmannen betonar England med allt förakt han kan uppbära. Den statslösa judinnan har barn i fiendeland och tror att hon kan bli tysk Röda korssyster. Josefin ger upp. Sara, Josefin, skriver hon under förmögenhetsdeklarationen och anmäler sig frivilligt till avresan om 14 dagar. Hon packar ner sin Singer symaskin och släpar den till godsavdelningen. Hon politerar symaskinen till Riga och löser två enkla biljetter och två sittplatser till sig och Sjava. Otto och Berta får också en förmögenhetsredovisning att fylla i och de anmäler sig därmed till att åka på arbetsuppdrag till Riga. Liksom Josefin får de en kallelse till uppsamlingslägret vid synagogan i stadsdelen Moabit, men Bertas sömmerska varnar dem för att gå dit. Sömmerskans man är en av Hitlers uppsyningsmän och hon har fått höra vilket öde som väntar judarna. Trots att Otto sitter med Mein Kampf som facit i hand har han svårt att tro sömmerskan. Han har svårt att tro att oskyldiga människor rätt och slätt mördas i en modern och upplyst tid bara för att de är judar. Han vet att det finns miljontals judar i Europa och han begriper inte hur ammunitionen ska räcka till att skjuta alla dessa. Tyskland är dessutom i krig och behöver vapnen till att döda fienden. Otto vet att nationalsocialisterna ser judarna som den inre fienden, men han tror ändå att det rent praktiskt är en omöjlighet att döda så många. I sin vildaste fantasi skulle han aldrig kunna tänka sig att man kan gasa ihjäl människor och sen, som i sagan om Hans och Greta, helt enkelt stoppa in dem i ugnen och låta dem gå upp i rök. Stämningen under nästa sabbatsmåltid är betryckt. Hur länge måste vi stanna i Riga? Undrar Sjava. Tänk om kriget aldrig tar slut. Babylonska fångenskapen varade i 50 år, svarar Otto. Vem vet? Judarna fick återvända till Jerusalem efter två generationer, men då hade många rotat sig och valde att stanna. Menar du att vi kanske aldrig mer kommer tillbaka till Tyskland? Att vi utvisas till Riga? Hur är det där då? Kallt, men många talar tyska. Under medeltiden härskade tyska orden. Sen kom svenskarna och ryssarna. Nu är det tyskt igen. Finns det judar där? Oh ja, i Riga finns en stor och väletablerad befolkning och de är inte instängda i något ghetto. Men nu för tiden vet man inte hur det ser ut förstås. Det är nog bäst att judarna får en egen stat i Palestina, säger Sjava. Jag vill flytta dit. Det tyckte faktiskt Martin var det bästa. Berta minns broderns allvar när hon hör Sjava. Hon lovade Martin att istället för att låna honom pengar göra allt för hans flickor. Nu kan hon inte hjälpa Sjava längre. Hon är bara rädd. Martin är död. Deras tvillingbröder spårlöst försvunna. Släktingar och vänner förskingrade världen över. Hon vet inte ens om hon själv klarar sig. Berta klagar över huvudvärk och går till sängs. Hon säger bestämt ifrån när Josefin vill pyssla om henne. Ni med ett mörka hår passar kanske bättre i Levanten, säger Otto dröjande. Min fnasiga och rödlätta hud tål inte sol. Tack för upplysningen. Sjava smeker Voltairebysten över håret. Sen för hon handen lätt över Ottos ljusa huvud. Otto rycker till. Vet du något mer om Riga? Säger hon dröjande. Tyska ordensriddare bar ett svärd med kors, rabblar Otto fort. Lettlands flagga är röd och vit. Nej, nu måste ni skydda er hem. Guten Shabbos. Men det är långt kvar till 8, protesterar Sjava. Kom nu, säger Josefin. Tante Berta mår inte bra. Hon tar en långa och blond Otto i hand. Hans upplysta huvud vilar tungt mot öronlappen. Det är skönt i alla fall att ni också ska resa, så att några vi känner följer med, säger Josefin. Otto skruvar på sig. Sjava stirrar på honom och börjar skaka hela kroppen. Helt oväntat kastar hon huvudet bakåt och skrattar hysteriskt. Hon sliter den påska blomsjalen av huvudet. Håret där under har vuxit ut till en kort pojkfrisyr. Hon knuffar till Voltaires marmorhuvud och bysten rasar i golvet. Ja, är drottning Ester, skriker hon exalterat. Ja, ska gifta mig med Hitler och be honom skona mitt judiska folk. Sjava, skriker Josefin förfärat och drar henne mot hissen. Om fel person hör dig kan vi hälsa hem. Det har vi redan gjort, skriker Sjava. Otto föser henne vänligt men bestämt in i hissen. Han drar igen järngallret, stänger hissdörren och trycker ner dem. Josefin ser honom luta sig mot väggen och nypa hårt om näsroten när de åker ned. Josefin blir allt mer nervös de följande dagarna. Hon försöker lugna sig och skäva med valeriana te. Hon packar och packar ur deras små svarta pappväskor hela dagarna. Varma kläder byts ut mot kexpaket för att en stund senare läggas tillbaka tillsammans med extra varma benkläder. Symaskinsolja och nålar byter plats med strumpor som senare måste packas ur för att ge plats åt valerianaroten. I Shavas väska bestämmer hon att det viktigaste är Shavas skolböcker, penskrinet och remmen som hon ska bära böckerna till skolan med. Hon städar lägenheten noga och undrar över vem som kommer att sova i hennes säng och vem som kommer att bläddra i Shavas böcker. Någon kommer om några dagar att sitta vid hennes frukostbord och dricka ur hennes koppar. Hon undrar vad de kommer att göra med fotografialbumen och andra personliga saker som inte får plats i väskorna. När äntligen nästa fredagkväll kommer lämnar hon Shava som sitter helt innesluten och onåbar för att laga Ottos och Bertas sista sabbatsmåltid i Tyskland. Det är obehagligt tyst på gatorna. Fotstegen ekar mot de tomma våningarna efter folk som flytt. Charlottenborgs halvt nedbrända synagoga står som en ensam, tyst och försvarslös ruin av en svunnen tid. Det snidade järnstaketet är bortrivet, nersmält och smitt till vapen. Josefin stannar vid lejonet utanför porten och lägger handen på hans länd. Liksom hennes egyptiska förfäder nötte svingsarnas bakdelar då de önskar sig frihet från slaveriet. Beskydda mina barn, ber hon lejonet. En svings med makt visar aldrig sitt ansikte för människorna, men Ottos och Bertas skyddslejon ler naivt mot Josefin. Han är en tysk, jugend svings. Josefin ger portvakten ett paket cigariller och blir insläppt. I hisspegeln granskar hon gluggen efter guldtanden när hon åker upp. Hon döljer den försynt med handen och tycker att hon fortfarande är tilldragande. De få gråa strån som kommit lyser rödfärgade. Sen Julius dog har hon fått en hel del erbjudanden. Men det kan också bero på de onda tiderna och att ingen uthärdar alla umbäranden ensam. Det sitter en lapp på deras dörr. Vi har tagit våra liv. Snäckors brus och bländande solglitter slår omkull Josefin. Hon faller illa och dunsar ner för trappan. Vad i all sin dag gör frun här? Josefin känner igen rösten. Hon slår lyxhållet upp ögonen och stryker Bertas sömmerska över kinden. Hon har inget minne av att hon har ramlat, endast en svag förnimmelse av Martins blodröda duk över ansiktet. Mest av allt är hon lycklig över att de nästan segrade i dansen, bara hon inte hade vrickat foten. Sömmerskan är svettig i ansiktet och ser fullkomligt skräckslagen ut. Vid sidan om henne står matkorgen full av läckerheter. Jag ska hjälpa er ut, säger hon och försöker resa Josefin. Här kan ni inte ligga. Josefins fot har svullnat upp och det värker när hon försöker stödja på den. Hon håller hårt i trappräcket, stående på ett ben. Sömmerskan nästan bär henne in i hissen och ut på gatan. Vänta här, säger hon och lutar Josefin mot lejonet. Jag ska strax ordna hjälp. Josefin kupar handen varsamt över lejonets bak och blundar. Sömmerskan försvinner in i huset, hämtar matkorgen och bär upp den till vinden. Där sitter Otto och Berta i sitt vindskontor i skenet av en fotogenlampa. Berta snyftar över salamikorven. Josefin och Shava har utseendet emot sig. Josefin skulle heller aldrig tro oss om vi berättade vilket öde som väntar judarna. Shh! Viskar sömmerskan. Ni får inte prata. Släck lampan och ät nu. Försök sova sen. Berta och Otto kramar henne hårt. De vet att nationalsocialisterna har utfärdat dödsstraff för de som gömmer judar. Sömmerskan skyndar över bakgården hem och anger Josefin. Hennes make kommer då aldrig att kunna misstänka henne för att hjälpa Otto och Berta, tänker hon. Det mörknar. Utegångsförbudet börjar gälla. Två brununiformerade Hitlerbarn upptäcker Josefin. Pojken rycker ifrån henne handväskan och börjar rota i den. Sånt här får inte judesugger ha, säger han och skäl Josefins puderdosa och läppstift. Han ger sminksakerna till Hitlerflickan. En svart bil svänger upp på gatan och stannar. En svart uniformerad uppsyningsman med dödskallemärken kliver ur. Han kommer emot dem. Josefin ser på gradbeteckningen att det är en mycket högt uppsatt uppsyningsman. Hon håller förskräckt upp pappret där det står att hon ska resa till Riga för att göra arbetstjänst. Hitlerbarnen slänger snabbt tillbaka Josefins portmonnä i handväskan och springer sin väg. Uppsyningsmannen synar pappret och ler. Så bra, gnädige frau Sara, att ni ska göra lite nytta för krigsmakten. Sånt uppskattar vi. Uppsyningsmannen slår upp bildörren. Det är sent, säger han. Får jag bjuda er skjuts hem? Jag bor visserligen i närheten, men jag har trampat snett och stukat foten. Jag kan faktiskt inte röra mig i fläcken, så jag vore mycket tacksam.
Tillåt mig.
Uppsyningsmannen tar Josefin under armen och placerar henne på det mjuka lädersätet. Till hennes förvåning stannar han vid Sächsische Straße och följer henne hela vägen över gården. Chava tittar skyggt men ler insmickrande mot uppsyningsmannen. Hon är drottning Ester med förmåga att blidka. Hon är stjärnan som ska rädda dem undan döden. Uppsyningsmannen hostar till och stramar upp sig. Trevlig flicka, säger han och låter blicken vandra vidare. Den fastnar på Julius väggklocka. Den där lär ni väl inte släppa med er på resan? Josefin begriper genast vad klockan är slagen och sjunker ner i sängen bredvid Chava. Varsågod, säger hon. Jag är tacksam över att ni skjutsade mig. Är det något annat som ni och er familj skulle ha användning för så... Vi tar bara med oss varsin liten väska. Resten lämnar vi. Här är nyckeln. Uppsyningsmannen låter deras lägenhetsnyckel slinka ner i fickan. Men han vill ha något med sig hem till frun redan ikväll och lyfter ner Julius köksklocka från väggen. Han ser sig om i rummet och när han inte finner något av värde öppnar han deras små svarta väskor. Uppsyningsmannen hajar till när han får syn på en glänsande klocka på en kedja. Han låter även den slinka ner i uniformsfickan. Josefin tittar på fickans sömmar. Uniformens kantiga SS-märken och är glad över att slippa sy uppsyningsmännens uniformer. Hon syr till tyska armén som hon tror har hederliga soldater som gör sin krigstjänst utan att stjäla från civila. Chava fnittrar till. Hon ser uppsyningsmannen som en av Krimhildes giriga bröder som vill åt Nibelungens skatt. Han tror att deras väskor är skattkistor fulla med guld. Han ser inte att klockan är av värdelöst kattguld. Uppsyningsmannen tittar förnärmat på henne. Josefin smäller till henne på kinden. Ursäkta min herre, flickan mår inte bra. Hon är överansträngd. Röker ni? Josefin ger uppsyningsmannen ett paket cigariller.
Det kommer att göra henne gott att byta miljö och arbeta för fäderneslandet, säger han försonat. Man blir dum i huvudet av att läsa för mycket.
Josefin fasar för att uppsyningsmannen ska gå närmare bokhyllan och se vad Chava läser för i nationalsocialisters ögon dekadenta böcker. Hämta Julius manschettknappar, ber hon Chava. Josefin tar mod till sig och håller fram manschettknapparna. Min bästa herre, säger hon, dessa är mer värdefulla än den lilla klockan som inte är äkta. Vi har en avresetid att passa och fler tågagångar framöver kommer att bli och vi skulle behöva en tidvisare.
Uppsyningsmannen blir högröd och stampar i golvet. Han sliter åt sig manschettknapparna. Med den där foten är det tveksamt om det blir någon resa, vrålar han. Folk måste kunna marschera, vara arbetsdugliga. Förstår ni?
Josefin nickar hårt.
Det blir inga bilskjutsar med. För gnädige frau Sara. Begrips!
Jag tackar än en gång för besväret, mumlar Josefin förskräckt. Uppsyningsmannen stjäl hennes sista tid och smäller igen dörren. Chava lindar ett våtvärmande omslag med arnika runt Josefins svullna fot. Hon lägger sig hos Josefin i sängen, men ingen av dem vågar sova. Med väggklockan försvann det trygga tickandet.
De hör bara sina egna ängsliga andetag. De känner sig så ensamma och övergivna, helt avskurna från omvärlden. Ingen de känner ska resa till Riga på arbetsläger. Vi borde passa på nu att göra likadant som Martin, onkel Otto och tante Berta, säger Chava allvarligt. Vi kanske aldrig mer kommer att ha tillgång till vassa köksknivar. Tänk på Masada. Vi är inte i krig mot tyskarna, protesterar Josefin. Vi är tyskar som fråntagits vårt medborgarskap. Det är de eländiga nationalsocialisterna som förlett folket till att bete sig så illa mot oss. Folk vill inte ha judar här längre. De skickar bort oss och jag vill inte leva i fångenskap. Sluta med de där dumheterna. Men Josefin börjar också tänka på självmord. Hon tänker att om Chava inte hade legat där skulle hon kanske ha gjort slut på sig. Men så tänker hon på den stackars flickan från den judiska socialbyrån och hur chockad hon skulle bli om hon fann dem badande i sitt eget blod. Hon slår tankarna i hågen. Vet du hur länge en slavarbetare får leva? Säger Chava efter en lång tystnad. Jag ska tala om för dig att en slav får bara leva så länge han kan arbeta och så länge det finns mat. Josefin suckar tungt. Vi måste sova. Vi måste behålla hoppet. Förr eller senare måste de allierade stoppa Hitler och befria oss. Tror du verkligen att vi kommer att bli fria människor igen? Chava har gråten i halsen. Absolut, säger Josefin och lägger armen runt henne. Jag känner på mig att både du och Clea en dag kommer att leva precis som vanligt, som alla andra människor. Och du då? Jag är ju snart 50, men man vet ju aldrig. Josefin nynnar en vaggvisa och Chava låter tårarna rinna hela natten igenom. Hela hennes livssorg flödar ur henne. Måndagen den 17 november 1941 bär Chava deras små väskor till synagogan i stadsdelen Moabit. Den gula stjärnan lyser i kapp med den blå skoljackans blänkande knappar. Det utväxta håret svingar kort och spikrakt i takt med stegen. Ett uppsluppet leende spelar på hennes läppar. Hon är stjärnan Ester och hon är segerviss. Till varje pris tänker hon överleva fångenskapen i Riga. Josefin haltar efter henne och grimaserar av smärta när hon råkar stödja för tungt på foten. När ingen ser stödjer hon sig på Chavas axel. Hon bär sin välsydda och varma kamelårskappa. På huvudet har hon en passande hatt, men hon kunde inte finna någon passande sjal. Hon fryser om halsen där hon går framåtlutad och drar upp axlarna varje gång den kalla vinden kommer farande mellan huskvarteren. Den polska blomsjalen tyckte hon verkade opassande nu när Polen är ockuperat och de slaviska folken ses som nationalsocialisternas fiender. Sjalen med vacker orientalisk silverbroderi kunde hon inte heller ta eftersom den verkar alltför judisk. Den vita sjalen med blå davidsstjärna som Erna skickat henne från Palestina var inte att tänka på. Den sista sjalen i lådan gick inte heller för färgernas skull. Den är svart, röd, vit och nationalsocialisterna skulle uppfatta det som komprometterande om hon bar deras färger. Hon såg sig tvungen att gå med naken hals och känner att den kalla vinden kommer att ge henne nackskott. Moabits synagoga är full med folk. Sittplatserna i det vackra templet räcker inte till alla. Josefin orkar inte stå på sin onda fot och breder ut kappan på marmorgolvet och sätter sig. Hon uppmanar ett äldre par att göra likadant. Hon begriper inte alla dessa mödrar som vandrar runt i templet, vaggande små barn i famnen, ska kunna arbeta för krigsmakten. Ett fåtal äldre herrar i pensionsåldern sitter bänkade framför tårarullarna. Och de ser heller inte ut att vara några arbetare. De församlade blir räknade till 943 vuxna och ungefär lika många barn. Ett helt barnhem med föräldralösa har tömts. Uppsyningsmännen för kvinnorna bakom skynket till det allra heligaste. Där innanför letar de i deras vaginor efter guld och juveler. inget av värde får föras ut ur landet. Endast en väska och 10 mark per person. Timmarna går och allt fler breder ut sina stjärnbeklädda kappor över golvet och lägger sig att vila. Sålet blir allt mer stilla och barnhemsbarnen somnar efter att kvinnorna bjudit dem ur sina massäckar. I vargtimmen väcks de av Hitlers uppsyningsmän.
Uppstigen! Snäll! Snäll!
Snabbt sveper de på sig kläderna och bär iväg väskor och sovande barn. Berlins invånare sover när över 1000 människor vandrar till tågstationen. Inte en levande själ möter de på gatan. Om några möjligen väcks av barnens gnyende och kikar fram mellan gardinerna, håller de tyst med vad de har sett. Alla är rädda för uppsyningsmännen och ingen vet ju heller säkert vart judarna tar vägen. Huvudsaken är att de försvinner. Judarna är inte längre del av deras heil, så de behandlas korrekt när de elimineras från tyskt livsrum. Ett 40-tal godsvagnar står vid perrongen. Josefin känner en smula hopp när de går förbi en godsvagn full med symaskiner och madrasser. Väl framme i Riga kanske de kan föra ett drägligt liv. Hon har hört att det förutom krigsmakten finns många företagare som behöver arbetskraft. Hitlers uppsyningsmän tjänar pengar på att hyra ut judiska slavarbetare åt dem. Josefin, Schava och 67 andra människor trycker sig in i en godsvagn som anvisas dem. Det blir kolsvart när dörren skjuts igen. Barnen skriker efter vatten, men det är inte många som tänkt på att ta med dryck. På tågens personvagnar brukar alltid finnas behållare med dricksvatten. Ingen hade tänkt på att de skulle transporteras som resgods. Josefin minns hur hon skrattade den gången Martin läste högt ur vännen Zweigs bok om den ryske desertören som instängde i en boskapsvagn flydde undan kriget. Nu skickar Hitler Berlins judar till kriget och det är inte skrattretande. Småbarnen somnar av det rytmiska dunkandet när tåget sätts i rörelse. De större barnen ställer frågor som ingen törs besvara. Någon börjar skratta otäckt av skräck. Då hörs Schavas klara röst. Hon berättar historien om grodan optimist och grodan pessimist som var ute och skuttade vägen fram. Rätt som det var kom de fram till ett litet hus. De skuttade in genom dörren som stod på glänt och upp på ett bord där det stod en stor skål med färsk grädde. Grodorna plumsade ner i skålen och grodan pessimist sa: "Hjälp, jag kan inte simma, jag sjunker till botten. Jag kan inte andas, jag dör." Och han drunknade och dog. Men grodan optimist sparkade och sparkade och sparkade och tänkte: "Jag ska klara det." Och han fortsatte att sparka och sparka för att komma upp till ytan. Han sparkade så länge och hårt att han till slut satt på en klick smör. Det otäcka skrattandet slutar och övergår till suckar och jämmer. De skakar österut, in över gränsen till det ockuperade Polen och passerar Poznan och Warszawa efter ett dygn. Lika länge till står tåget helt stilla vid gränsen till Vitryssland. Paniken sprider sig. De tror att de blivit körda ut i intet och övergivna för att svälta ihjäl, inlåsta i vagnarna. Till slut orkar inte ens barnen ropa efter vatten. Kylan gör alla apatiska. Tystnaden och mörkret, det totala stillaståendet, sänker sig över dem. När det ljusnar mellan springorna ser Josefin att Schavas ögon är klara och friska. Det verkar som hon mår bättre och blir allt mer levande ju eländigare det blir. Det verkliga livet börjar likna hennes själs fasor. Det yttre och inre livet stämmer överens och Schava får sin första menstruation i fångenskap. Josefin viker näsdukar åt henne som skydd. Ett av spädbarnen som hostat illa slutar hosta och dör. En gammal man börjar sjunga och be till Gud. Schavas tårar rinner. Hennes onda aningar visar sig stämma. Och hon är en av alla dessa judinner som genom årtusenden tillfångatagits och gjorts till slavinnor. Hon hade rätt och hon ska kämpa för sin frihet. Hon tar Josefins fot och masserar den timme efter timme.
Svullnaden håller på att gå ner. Sen hjälper hon Josefin att ta sig till det ena hörnet av vagnen där de uträttar sina behov. Lukten av matdos tränger in genom springorna. Det är Röda Korssystrarna som lagar mat på sitt fältkök. Uppsyningsmännen kommer och äter och berömmer deras goda mat. Josefin biter hål i läppen av harm. Hon, en tysk dam, hålls inlåst i en godsvagn med sin unga dotter i sin känsligaste ålder. Varför? Hon håller på att gå sönder inuti. Chavas fasta blick och masserande händer håller ihop Josefin. Dotterns lugna ansikte får Josefin att härda ut och inse varför hon inte fick ta värvning som nationalsocialistisk Röda Korssyster. Hon hade aldrig kunnat laga mat till endast Hitlers uppsyningsmän, medan tusen andra, mest kvinnor och barn, satt inlåsta och hungrade i godsvagnar. Vagnen hissas upp i luften och de svävar mot natthimlens stjärnor. När de dimper ner på rälsen igen har hjulen bytts ut till den smalare bredd som passar i ryska spåret. En rysk tsar ville en gång ha detta smalspår och i den evinnliga väntan har vagn efter vagn, långsamt och omständligt, hissats upp i luften och placerats på nya hjul. Deportationståget körs vidare på smalspår genom Vitryssland och in i det ockuperade Litauen. I huvudstaden Kaunas stannar tåget. En sträng kyla slår emot dem när dörrarna öppnas. Tyska och litauiska uppsyningsmän med skällande hundar lyses upp av starka strålkastare som är placerade på godsvagnarnas utsidor. De är beväpnade till tänderna och jagar dem ur vagnarna med hugg och slag. Många spädbarn, gamla och sjuka, ligger döda kvar i vagnarna. Andra är genomblodiga och har uppenbarligen lyckats ta sina liv. Litauerna skriker på en för dem obegriplig rotvälska som sägs vara besläktad med indiernas sanskrit. De skuffar iväg de deporterade till Kaunas judiska ghetto. Josefins fot har läkt av Chavas massage och efter 3 dygn stillasittande. Hon håller hårt i Chava för att inte trilla omkull av knuffarna. Röda korsvolontärerna som följde med på resan stannar kvar på perrongen för att hjälpa uppsyningsmännen att slänga ut de döda kropparna. Gettot William Paul ligger i Kaunas äldsta stadsdel mellan 2 floder. Det är trångt, eländigt och primitivt. Det finns ingen elektricitet, inget avlopp och inget rinnande vatten. De tilldelas varsin tältsäng i de små träkåkarna. Alla är hungriga och djupt kränkta. Barnen har fått stora ögon i små smala ansikten och rör sig långsamt och försiktigt för att spara på den lilla energi som några brödbitar ger dem. Chava går med några kvinnor ner till floden. De hackar hål på isen och Chava tvättar sina nerblodade kläder. Dagarna går. Tyska och litauiska judar grälar. Hantverkare och intellektuella grälar. Uppsyningsmännen skriker och misshandlar dem allesammans. Kaunas lokalbefolkning rånar och slår ner dem under nattliga rejder. Däremellan råder ro och sämja, men byts plötsligt återigen ut till bråk och slagsmål. Josefin misströstar. Hon tycker att de har hamnat i helvetet på jorden. Rykten går att litauiska judar och andra östjudar massakrerats och att det snart är de tyska judarnas tur. Hon tror inte på de ryktena. Hon tycker att det är tillräckligt illa att Hitler genomdrivit sitt politiska program på punkt efter punkt och nu lyckas med att tvångförvisa Tysklands judar till de förhatliga östgettorna. Judarna har fråntagits allt de äger och hon begriper inte hur hon ska klara sig genom kriget. Men när hon ser Chavas nya resning känner hon att hon inte får ge upp. Chava har förvandlats till en medkännande ung kvinna som tar sig an barn, gamla och sjuka och stiger upp om nätterna och matar de som hostar illa med varmt vatten. Hon har blivit handlingskraftig av att hennes själs fångenskap visar sig vara en verklig fångenskap. Josefin samlar sina sista krafter. Hon klär sig så anständigt och rent som omständigheterna tillåter och går med Chava till lägerkommendanten. Jag har politerat min symaskin till Riga för att göra arbetstjänst där. Hon visar politeringsbeviset, tågbiljetterna och platsbiljetterna för den tyske kommandanten.
Jag skulle vilja ta nästa tåg till Riga tillsammans med min dotter, fortsätter hon. Min make var Röda korsvolontär under förra kriget mot ryssarna och min bror erhöll järnkorset och stupade för fäderneslandet. Jag tror på Tyskland och vill hellre arbeta än ligga Kaunas judiska församling till last. Här är ju redan överbefolkat och maten kommer inte räcka eftersom det hela tiden kommer nya deportationståg med judar. Min dotter blir 16 nästa år och hon är intresserad av sjukvård precis som min salig make. Hon har redan börjat ta hand om barnen och de stackars sjuka i vårt hus. Kommandanten tittar länge på Shava. Shava möter oförskräckt hans blick. Hon är blek, men kinderna blossar. Han tittar på Josefin, den stiliga damen i hatt som talar en perfekt och belevad tyska. Han ser visserligen deras gula stjärnor, men jämfört med den råa tyska som litauerna och vitryssarna talar känner han att han har riktiga landsmän framför sig. Han vet också vilket öde som väntar den belevade damen och hennes sköna dotter. De ska skjutas i Kaunas fort nummer 9. De ska mejas ner, precis som alla andra judar och liksom de berlinejudar som deporterades till Minsk. Kommandanten skriver något och trycker ner sin stämpel på ett papper. Han vet att i Riga råder det oenighet mellan tyska armén och Hitlers uppsyningsmän. Armén och även företagarna vill ha mer arbetskraft och klagar över att uppsyningsmännen mördar allt för många arbetsdugliga judar. Under 2 pogromnätter sköt de nära 40 000 Riga judar. Många av dem var skickliga hantverkare, mekaniker, verktygsmakare, urmakare och gravörer som verkligen behövdes i det tyska krigsmaskineriet. Getto, arbetsläger och koncentrationsläger finns färdigbyggda i Riga och kommande deportationståg från Tyskland, Österrike och Tjeckoslovakien kommer att fara hela vägen fram.
Sömmerskor och sjuksköterskor behövs verkligen i Riga, säger kommandanten. Hämta er packning så ska ni se att ni hamnar på rätt ställe där ni hör hemma.
Och tackar ödmjukast. Bättre valkar i händerna än ring på fingret.
Josefin känner en sån lättnad att hon citerar devisen i portuppgången i Cottbus.
Försvinn, ryter kommandanten och pekar mot dörren. Judesuggor!
Deras väskor har brutits upp, men de bryr sig inte om att se efter vad som försvunnit. De skyndar iväg till lägerkontoret. Deras nya logi består av ett rum med en massa tältsängar, men som extra lyx finns en kanna med vatten och ett ämbar där de kan tvätta sig. De andra kvinnorna är litauiska judinnor som arbetar inom socialtjänsten. Några är tysktalande och delar med sig av det svarta brödet och den vattniga soppan. En natt väcks de i vargtimmen av barns gråt och förtvivlade kvinnors och mäns klagoskrik. Hundar och uppsyningsmän skäller, slag av batonger, skott från skjutvapen, dörrar som slås in, fönster som krossas, hemska dödsskrin och dunsar från tunga kroppar som faller i gatan hörs utanför deras hus. Judesvin, judesugga är det enda tyska ord som de kan urskilja. Shava rusar upp.
Vi har ett kors målat på dörren, säger en av de tysktalande. De kommer inte hit.
En av kvinnorna håller för öronen när ett litet barns ångestskrin hörs alldeles utanför fönstret. Gråtande springer hon och spyr i slaskhinken. Shava kryper ner i jordkällaren. Hennes vaksamhet har skärpts under fångenskapen. Hon litar inte på någon längre. Djungens lag råder, och om hon ska hålla sig vid liv måste hon vara smart. Det är bara i sagorna som alla målar kors på sina dörrar för att förvirra mördarna så att alla kan räddas. I verkligheten måste hon värna endast om sitt eget liv. Annars kommer hon att avrättas som en brottsling. Josefin sitter hopsjunken på sin säng och stirrar uttryckslöst framför sig. Hon kan inte föreställa sig att nationalsocialisterna verkligen tar livet av alla dessa försvarslösa barn. Hon tänker på den lille polske pojken som hon lekte med i sin schlesiska hemby. Hon träffade honom en lycklig dag då Mathilde lät henne följa med några av Hotel Steiners gäster till Sienabaden vid sjön.
Pojken visar henne sjöns inlopp där floden vissla strömma in. De lekte i vassen och Josefin lärde sig vattenpolska. Den lille pojken smekte och beundrade hennes långa svarta flätor. Josefin tog vassblad och flätade in långa vassflätor i pojkens blonda kalufs. Han hette Peter. Hon undrar vad Peter gör i denna stund i det ockuperade Polen. Hon undrar om han också hjälper till att döda judiska barn eller om han flätar vassbåtar åt dem och skickar iväg dem i floden. Josefin letar i väskan efter ett fotografi på Hotel Steiner. Hon känner att hon håller på att tappa fotfästet. Efter några dagar upprepas den nattliga masslakten. Män, kvinnor och barn förs i tusental till fort nummer 9 och skjuts. Ingen mördare kommer för att öppna deras korsade dörr. Men dagen därpå öppnas dörren och kvinnorna från socialtjänsten förs till fort nummer 9. Det snöar. Josefin och Chava halkar fram längs de öde gatorna. Krossade möbler och avrina klädesplagg och döda kroppar kantar deras väg. Ett långt godståg från Auschwitz står inne på Kaunas station. Från de stängda vagnarna hörs människoröster tala franska, tjeckiska, holländska och tyska. Det är första gången Chava ser snöflingor och ligga kvar på frusen mark. Sakta lägger sig ett vitt täcke över perrongen. Endast när hon trampar på de vackra snöstjärnorna smälter de av värmen från skorna. Hon fryser i sina tunna promenadskor med upplött lädersula. Josefin förlorar det sista hoppet när hon ser godsvagnen med symaskiner och madrasser stå ensam och bortkopplad på ett stickspår. Hon räcker ändå sitt sista paket cigariller till en Röda Korssyster som i sin tur ger det till en SS-man. Han öppnar en av godsvagnarna. Josefin och Chava sätter sig på det isiga golvet bland otroligt magra människor. Tåget åker långsamt med många uppehåll. Många fryser ihjäl och småbarnen torkar ut av vätskebrist. Röda korsvolontärerna har fullt sjå med att hjälpa uppsyningsmännen att slänga ut de döda kropparna. Snön lägger sig allt tjockare över tallskogarna och fälten. Den litauiska järnvägspersonalen har stängt av ljus och värme i alla vagnar. Varje gång tåget stannar hörs stöveltramp och en uppretad uppsyningsman som försöker få personal till att växla om hans vagn så att den kommer närmast loket så att åtminstone han kan få ljus och värme i sin vagn. Några gånger hörs pistolskott när någon fånge skjuts i skogen. Chava sitter hopkrupen i dvala och hostar. Josefin känner sig fullkomligt hjälplös. Hon kan inget göra för att hennes flicka inte ska bli lika mager och eländig som det lilla nedlusade kvinnoskelettet som sitter vid sidan om henne. De döende människorna i vagnen måste ha varit utan mat i månader. Bleka solstrålar silar svagt genom springorna när det ljusnar. En liten mager hand trevar över Josefins kappa. Jag har tyvärr inget att äta, säger Josefin. Åh, ni talar tyska, säger lilla skalliga kvinnoskelettet. Vilken varm och välsydd kappa ni har. Den magra handen fortsätter att treva. Josefin låter den hållas. Den känns på något vis familjär. Jag har sytt den själv, med lite hjälp från en textilstudent, säger Josefin stolt. Jag är anmäld till arbete på en sömmerskeverkstad i Riga, men min symaskin blev kvar i Kaunas. Min gud vet vilket öde som väntar oss. Skrattar en äldre kvinna. Vet du inte att ugnarna i Auschwitz är överfulla? Hitlers uppsyningsmän håller på att kvävas av alla judar som går upp i rök. Vi ska bara förvaras i Riga tills de byggt fler ugnar. Den som ännu inte dött efter den här resan skickas tillbaka till Auschwitz. Josefins strupe snörs ihop och hon får andnöd. Tågjublens dunkande slår allt högre i hennes öron. På väninnan Ernas födelsedag åkte de kalesch genom Auschwitz. De får förbi slottet och drömde om att finna var sin prins i Bena Brittlåsen. Hon skulle föra dem till det förlovade landet. Vilken skymf att elda upp judar i Ernas hemby. Nationalsocialisternas hat måste ha slagit ut i full blom. De vet mycket väl att enligt judisk lag ska de döda begravas hela och återgå till jorden, aldrig brännas. Ernas varnande finger följs upp framför Josefin. Vad var det jag sa? Martins ögon glöder när han i ett eldigt tal berättar att till och med deras guldfiskar har börjat sjunga Wagner. Hans sabel tränger in och sticker till i hjärtat.
Josefin förlorar aldrig medvetandet. Hon somnar ifrån anfallet av ren utmattning. Allt blir stilla en stund.
Josefin. Josefinchen.
Hon öppnar motvilligt ögonen när hon hör sitt namn.
Säg att du är min lilla syster som nästan lärde sig till sömmerska. Hon bodde i Cottbus. Under novembermassaken togs alla judar till fånga där. Men som tur var hade hon flyttat till Berlin. Säg att det är du, Josefin. Josefinchen.
Den magra kvinnan med ett lika magert barn i knät är helt oigenkännlig för Josefin, men hon förstår att det måste vara hennes tjocka syster Beatrice från Breslau. Hon behöver inte fråga om matpaketet som hon skickat till gettot i Warszawa kom fram. Beatrice och hennes barnbarn är döende. Tafatt kramar de varandra. Josefin kan inte se om barnbarnet är en pojke eller flicka. Barnbarnet slår sig på de tunna lårbenen och kastar med huvudet. Lössen som kryllar i det toviga håret dråsar ner över dem. När systrarna håller om varandra rullar barnbarnet med ögonen, visar tänderna i ett grin och skrattar dårens skratt. Fyller den gamla kvinnan i. Vet ni vad Hitler säger? Judarna skrattade en gång åt mig. Nu kan man undra om judarna fortfarande skrattar eller om de mist lusten att skratta. Vi fortsätter alltid inte att skratta, vansinnigt skratt.
Chava är vaken. Josefin är glad över att hon inte skrattar. Hon har kvar det där nya beslutsamma i blicken. Hennes dotter är frisk och kommer att klara sig bara hon snarast får mat och värme och inget oförutsett händer. För Chavas skull försöker Josefin sträcka på sina frusna leder. Hon har knappt någon känsel i händer och fötter. Spetsarna som hon broderat på blusen har blivit solkiga och gråsvarta och smuts. Hon tycker att mönstret liknar uppsyningsmännens dödskallemärken. Hon ser på spetsarna med avsmak och försöker riva av dem.
Varför har hon inte tidigare sett att hon broderat en massa dödskallar på sin vackra blus?
Tåget stannar vid station Skirutava i Riga. De bländas av ett gnistrande solsken när dörren öppnas. Ett jungfruligt snötäcke ligger tjockt och glittrande över fälten. Det lyser om tallskogens kronor borta vid horisonten och åt motsatt håll reser sig Rigas mäktiga kyrkspiror. Lettiska och tyska uppsyningsmän med batonger bemöter dem lika brutalt som i Kaunas. I mottagningskommittén finns också lettiska nationalgardister med rödvita armbindlar och manliga koncentrationslägerfångar i alldeles för stora, zebrarandiga kläder. Den österrikiske lägerkommandanten med svarta läderstövlar, piska och skällande schäferhund leder arbetet. Han kommenderar fångarna i zebrarandigt att hacka bort isen på den sista godsvagnen. Människorna där inne har frusit fast i golvet. Alla döda kroppar kastas upp på ett lastbilsflak. Röda korsvolontärerna hjälper fångarna med det arbetet. Gamla och sjuka hjälps in i en specialbyggd skåpbil med Röda korsets emblem på ytterdörrarna. Beatrice och barnbarnet vinkar inifrån Röda korsbilen där de står hoptryckta bland 100 andra magra skelettmänniskor. De friska och välklädda står villrådiga med väskorna i handen och finner ingen som kan visa dem till rätta. Josefin får syn på en lettisk nationalgardist med rödvit armbindel och tänker att han måste vara från Röda korset. Hon tar Chava under armen och tränger sig fram till honom. I denna villevalla måste hon se till att de kommer fram till rätt ställe. Lägerkommandanten är på dåligt humör och skjuter plötsligt en av de zebrarandiga fångarna som inte lyckas hacka bort isen tillräckligt fort. Kaoset bryter lös. Josefin halkar på en isfläck precis framför Lette med armbinden och faller omkull. Det spränger till i foten. Hon slår upp sin gamla skada och förblir liggande med en verkande fot, trots Gavas hårdhänta försök att resa henne.
Guld! Guld!
Brålade den lettiska nationalgardisten. Vad är guldet? Öppna munnen! Josefin förstår inte vad han säger, men hon förstår hans mimik. Hon gapar och tackar Gud att hon hunnit sälja guldtanden. Nationalgardisten springer vidare och kastas över de nyanlända. Han muddrar dem han kommer åt, skäl deras väskor, klockor, kulspetspennor. Hela tiden skriker han lettiska och tyska okvädningsord. Kommandantens pistolskott måste ha givit honom blodsmak och försatt honom i bärsärkatrans. Han sliter till sin hacka och hugger fingrarna av de döda som bär ringar och bänder ut de dödas guldtänder. De tyska uppsyningsmännen som slår på allt och alla med sina batonger framstår som kultiverade i jämförelse med den brutala och sadistiska letten. Josefin ligger kvar i snön med verkande fot. Hon vägrar att resa sig. Hon tittar på sina nariga och röda händer som ligger i den vita snön helt utan smycken och hon tackar Gud än en gång att hon hunnit sälja dem. Kommandanten skjuter flera skott i luften. Uppsyningsmännen tillfångatar nationalgardisten. Under hugg och slag föser de iväg alla deporterade från perrongen. Gå, säger Josefin. Chava, min älskling, gå nu. Var modig. Tänk på Klea.